I det här avsnittet kommer vi börja gräva i inlärd hjälplöshet tillsammans. Inlärd hjälplöshet är ju en term som många av oss redan har hört. Och jag skulle vilja belysa vissa aspekter av det i de här två avsnitten som vi kommer prata om inlärd hjälplöshet. Varför är det viktigt? Hur kan vi använda det? Vad är immunisering i relation till inlärd hjälplöshet till exempel? Med den förståelsen kan du säkerligen ta lite bättre eller i alla fall mer välinformerade beslut i vardagen och träning med din hund, tänker jag. Och jag kommer börja dagens avsnitt med att läsa en kort saga som jag skrev för några år sedan baserat på tidigare studier om just inlärd hjälplöshet. Så det är ett litet annorlunda sätt att illustrera och förklara. Och vi kommer även titta på ett gäng andra studier tillsammans. Och jag vill också tacka Eva-Linn Hundeträning som tipsade mig om en artikel som ledde fram till några av de här studierna. Och som alltid så kommer jag förenkla vissa delar när jag beskriver studierna. Och du som vill ha alla detaljer, du finner såklart länkar på avsnittssidan med alla referenser så att du kan läsa mer där. Då kör vi igång! Varmt välkommen till Brave Dogs-podden. Vad kul att du är här och vill hänga med mig idag. Mitt namn är Milene och jag är en certifierad beteendetredare som jobbar med komplex beteendeproblematik och har specialistkunskap inom rädsla, separationsproblem, stress och panikproblematik. Här får du evidensbaserade tips och strategier som hjälper din hund att bli sitt bästa, tryggaste och modigaste jag. Vi blir jätteglada om du har lust att följa oss där du lyssnar på oss i din poddapp. Och på bravedogs.com kan du som vill prenumerera på vårt nyhetsbrev där jag varje tisdag delar tankar och tips och berättar om saker som kommer. Gäddan, råttan och hunden. Det var en gång en gädda, en råtta och en hund. Gäddan, som är en rovfisk, sattes ner i ett stort akvarium med massa andra småfiskar. Och gäddan gjorde sig såklart redo för attack med sin stora mun fullproppad av de här sylvassa tänderna som gäddor har. Det gäddan inte visste var att en glasskiva delade akvariet i två delar. Gäddan på en sida och småfiskarna på den andra. Pang, så smällde gäddan i glaset när den, som naturligt för gäddor är, försökte att svälja en fisk hel. Pang, igen och igen och igen. Till slut, efter mycket pangande, i det för gäddan osynliga glaset, så gav gäddan upp. Den slutade försöka jaga och äta fisk och sjönk istället i stillhet ner till akvariets botten. Nästa dag plockades glasavdelaren i akvariet bort. Nu var alla småfiskar tillsammans med en utsvulten gädda. Småfiskarna kunde ju inte ta sig undan. De var ju ett akvarium med den här läskiga gäddan och med sina stora fiskögon simmade de runt gäddan. Råttan och hunden däremot, de hamnade inte i något akvarium. Nej, de placerades istället i olika burar och där utsattes de för okontrollerbara och oförutsägbara elchocker i tassarna. Det betyder alltså att vad än råttan och hunden försökte så kunde de varken undvika eller få stopp på elchockerna. De kunde heller inte förutspå när elchockerna skulle komma eller hur länge elchockerna skulle pågå. Någon dag senare sattes råttan och hundarna i varsin ny bur. Den här gången var ett staket placerat i mitten av burarna. Så staketet delade av burarna, men de var väldigt låga de här staketen och kunde absolut enkelt hoppas över utan problem av råttor och hundar. Återigen kom elchocker i golvet i råttans och hundens burar. Lyckligtvis var det bara på en sida i buren som elchockerna kom, just på den sidan som hunden och råttan var placerade i sina varsina olika burar. Och staketet, ja, det var ju som sagt väldigt lågt, så det var ju bara för råttan och hunden att hoppa över och fly till tryggheten där på andra sidan i buren, undvika de här läskiga elchockerna. Men det var inte vad som hände. Nej, för varken råttan eller hunden hoppade över. Faktum är att de inte ens försökte hoppa eller försökte röra sig. De la sig istället apatiskt ner på burens golv och tog emot elchock efter elchock utan minsta försök att fly. Så vad hände då med gäddan som nu var omringad av fisk i sitt akvarium? Småfiskarna simmade runt gäddan, de nästan nuddade gäddan. Men gäddan låg håglöst kvar på botten och där låg den sorgligt nog tills den svalt ihjäl i ett överflöd av mat. Varför blev det så här egentligen? Varför ville inte råttan undfly det där obehaget? Eller varför hoppade inte hunden undan när staketet var så lågt? Hur kommer det sig egentligen att gäddan, råttan och hunden inte ens försökte? Ja, innan vi kommer till det så måste vi berätta att det finns en hund till i den här storyn. Den hunden bodde inte i ett laboratorium. Nej, den bodde i ett hus tillsammans med några fantastiska människor som älskade hunden över allt annat. Det var bara ett enda problem. Hunden skällde och ylade när den lämnades ensam. Det tog lång tid innan den lugnade ner sig när man väl hade kommit hem igen. Och hunden oroade sig också väldigt mycket för när den kanske eventuellt skulle bli tvingad att lämnas ensam igen. Förtvivlad sökte människorna råd som kunde hjälpa deras älskade hund. Och till slut fann de äntligen ett råd som många rekommenderade. Och om många rekommenderade så måste det ju vara ett bra råd, kan man ju tro. Och rådet löd: stäng in hunden i ett rum eller sätt den bakom ett kompostgaller. Lämna sen hunden och gå inte tillbaks förrän hunden slutat skälla och yla. Den ska vara helt tyst innan du går tillbaks. Det gäddan, råttan och båda hundarna i den här berättelsen har gemensamt är att de alla utsattes för oförutsägbar och okontrollerbar chock. Ett obehag som de alltså själva varken kunde påverka eller få stopp på. Och en flod av studier på både människor och djur påvisar att cirka 70% av de som utsätts för okontrollerbart och oförutsägbart obehag eller chock till slut helt enkelt ger upp och slutar försöka. Och det är kanske så att för att de här 70% faktiskt till slut tystnar, som de här råden fortfarande rekommenderas som en lösning till exempel för hundar med separationsproblem. Trots att de hundarna mår enormt dåligt när de utsätts för en sån här situation och ett sånt här tvång. Och trots att djurskyddslagen faktiskt stipulerar att vi inte ska, inte får, inte bör tvångslämna våra hundar på ett sätt som de mår dåligt av, utan att de ska gradvis tillvänjas till det så att de fixar det utan att må dåligt. Så låt oss komma ihåg att 30% alltså inte ger upp. 30% blir aldrig tysta. 30% fortsätter i panik att försöka ta sig därifrån. De kan absolut bli tysta en stund och stilla en stund, men enligt många studier så är det faktiskt så att ja, ungefär 30% helt enkelt inte ger upp. Och jag tänker att det är viktigt att vara tydlig med att de av oss som följt sådana råd, det betyder inte att man är en dålig ägare. Alla avgudar sina hundar lika mycket och alla vill hundens bästa. Och man blir lätt desperat i en sån här situation, som jag ju själv har varit i när min partner och jag fick hem Iggy och hon kastade sig på ytterdörren när vi lämnade henne ensam. Det är helt förfärligt för både hund och människa. Och Iggy har till och med kastat sig ut genom fönster och flytt från det huset vi bodde i England. Så det är helt förfärligt när man är i en sån situation. Och jag har stor förståelse för att man försöker allt som man blir tipsad om. Men om vi förstår inlärd hjälplöshet lite bättre så kan vi ju dels förstå att de här metoderna av tvång inte kommer funka på alla hundar för det första. Och förhoppningsvis kanske vi också kan förstå varför och hur det funkar för dem det faktiskt funkar på. Och inse att vi inte vill välja sådana metoder som ju är brutala och oreko och alldeles förfärliga för individen som utsätts för det. Men om man tittar på den här situationen, det man kan tro är ju kanske att ja, inlärning sker ju på många olika vis. Och skulle det inte kunna vara så att hundarna som blir stilla och tysta när de utsatts för det här tvånget, skulle det inte kunna vara så att de faktiskt lär sig att det är stillhet och tysthet som leder till att ägarna kommer tillbaks? Man skulle ju kunna tänka sig det kanske. Och absolut, i min ensamhetsträning, i vissa delar så kan vi faktiskt försöka göra så att vi försöker gå in och gå tillbaks när hunden ligger stilla och tyst. Men skillnaden då är att hunden inte har ylat och skrikit innan. Men jag vill bara säga att det är absolut en strategi man kan använda beroende på hur man tränar. Men om vi tittar på det utifrån den här situationen då, om man skulle liksom använda tvång, tvinga hunden att vara ensam på ett sätt den inte fixar, och så blir den tyst och stilla, skulle det kunna vara så att hunden då har lärt sig faktiskt att det är det beteendet som leder till att min person kommer tillbaka? Ja, den här frågan ställde man sig faktiskt kring slutet på 60-talet och början på 70-talet. Och det finns en studie från 1970 av Meyer där man rotade i precis det här för att förstå om det här passiva beteendet som djuren hamnar i till slut, om det är det man på engelska kallar superstitious learning eller superstitiously acquired response, alltså att den här passiviteten på något sätt blir vidskepligt inlärt, skulle man kunna säga på svenska, alltså att djuren lär sig att de tror att det faktiskt är så att om jag ligger stilla och är tyst så tar obehaget slut. Och det är ju en jätteviktig fråga såklart, för att vi behöver ju verkligen förstå vad som är vad för att kunna ge rekommendationer som är evidensbaserade och reko. Och det geniala som Meyer gjorde i sin forskning 1970 då var att han lärde djur att de kan undvika en chock genom att vara just stilla. Så de här djuren i den här studien lärde sig att du kan undvika chocken om du är helt still. Och sen testade man dem i en annan situation där man gav dem en chock i en annan kontext. Och vad hände med de här djuren då? Försökte de att hoppa över barriären för att undfly chocken? Eller låg eller var de stilla för att de trodde att det var stillhet som ledde till att chocken avslutades? Och det man fann i den här studien var att de som hade lärt sig att få slut på chock genom att vara stilla, de hoppade ändå över barriären eller staketet utan problem direkt. Det blev obehagligt. Så tack vare den här studien så vet vi att det handlar inte om att de djuren som utsätts för det här som leder till inlärd hjälplöshet, det handlar inte om att de lär sig att stillhet leder till att det tar slut, utan det handlar om att de lär sig att de kan kontrollera och influera sin situation, och det handlar om kontroll som koncept som individen lär sig. Och det man har insett på senare tid i studier, som kanske inte är så jätteviktigt för oss som har hundar och tränar med hundar och så, men för forskare och forskningen är det ganska viktigt, och det är att inlärd hjälplöshet faktiskt inte är någonting som man lär in där och då, utan det är snarare någonting, en kunskap, ett beteende som vi alla har inbyggt i oss och som kan aktiveras eller inte aktiveras. Och när en individ lär sig att den kan kontrollera och influera sin situation, det är då den här kunskapen generaliseras och den blockerar då det här passiva beteendet som vi alla har då inbyggt. Då aktiveras inte det, utan man lär sig istället att man kan kontrollera och influera. Så det är lite lurigt det där, och det är forskning och vi behöver inte liksom kunna det och förstå det i detalj. Men det kan vara bra att veta att inlärd hjälplöshet kallas inlärd hjälplöshet. Men det faktum är att det är inte inlärt, utan det är inbyggt i oss allihopa, och våra upplevelser av att vi har kontroll i situationer blockerar det här passiva beteendet från att ploppa upp. Jag tänker att man kan likna det lite vid hur genetiken funkar, där vi ju har ett gäng gener, men alla gener kommer inte liksom aktiveras, alla gener som vi har blommar inte ut, utan våra upplevelser som vi går igenom styr vilka gener som aktiveras eller inte. Det här är ju epigenetik jag pratar om, och jag är absolut ingen expert i det, men det är ändå intressant att liksom förstå att vi har ju ett gäng gener, men alla kommer ju inte liksom aktiveras. Och att hamna i en situation där man utsätts för någonting obehagligt, en chock eller något annat obehag, att man då kan få stopp på det eller fly därifrån, förhindrar eller minskar den här passiviteten och ångest och hjälplöshet som man då hamnar i när man försätts i en chock som man inte kan få stopp på. Och det här fenomenet, det kallas immunisering, ungefär som man blir immun när man får vaccin eller så. Så vad det här liksom påvisar är att vi kan immunisera våra hundar från det här hjälplösa beteendet genom att lära dem att de faktiskt har kontroll och möjlighet att influera sin situation på olika sätt. Och det är två delar av den här immuniseringen som jag vill belysa som är väldigt viktiga. Och det kommer vi göra i nästa avsnitt, när vi fortsätter att titta på inlärd hjälplöshet tillsammans. Det vore superkul att höra vad du tyckte om det här avsnittet. Så tagga mig gärna i sociala medier på @BraverDogsSweden. Och kom ihåg att varje hund är en individ och att vi därför inte kan kopiera en träningsplan rakt av från en hund till en annan. Träningsplaner behöver helt enkelt skräddarsys. Och innan någon beteendeträning görs överhuvudtaget behöver man såklart säkerställa att hunden är helt frisk. Och det är naturligtvis ingenting man gör själv, utan det gör en veterinär.